Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hallå, Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Och nu finns avsnitt 3 av min sitcom Mina problem gratis på YouTube. Den fick över 10 000 views på bara några timmar och folk i kommentarsfälten verkar vara överens. Detta är det roligaste avsnittet hittills. Vem hade kunnat tro det? Jag är dessutom ute på turné med Anton Magnusson och Albin Olsson också. Vi kommer till Örebro nu på onsdag den 15 maj och sen till Eskilstuna den 23 maj. Resten av städerna är slutsålda så de behöver jag inte göra reklam för. Men passa på att köpa de biljetter som finns kvar innan de också tar slut. Sen min stand-up special Vesslan finns ute nu på Spotify och den finns även den och ser gratis på YouTube som en filmad special. Men då undrar ni förmodligen, men Simon, du släpper så mycket grejer gratis som vi bara kan se och ha roligt åt. Är det inte dyrt att själv producera en sitcom och en filmad special och sen bara ge bort allting gratis? Hur gör du för att överleva rent ekonomiskt? Kul att ni undrar. Det är på grund av ett gäng schyssta jävlar som stöttar min verksamhet som entertainer. Kanske allra bäst om man vill göra det kan man göra det på patreon.com/arkivsamtal eller att bara swisha 0760-724728. 0760-724728. Men om du är luspank så kan du väl åtminstone följa mig på Instagram. Det är väl det minsta man kan begära. Där heter jag @gardenfors. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Johan Andreasson.
Det stämmer.
Vill du presentera dig själv lite så lyssnarna vet vem du är?
Alltså det enklaste är väl att säga, jag gör väl två saker egentligen. Dels så är jag tecknare. Jag tecknade jättemycket serier på 80-talet framförallt och början på 90-talet. Och det är via serierna som vi känner varandra. Mm. Vi jobbade ju på samma redaktion ett tag. För jag var ett redaktör för serietidningar också.
Ja, du var redaktör för Mad bland annat.
Ja, så att när jag var redaktör för Svenska Mad så var väl du och Mats Jonsson på samma redaktion och gjorde Megapyton om jag minns rätt.
Mm, det stämmer. Vi satt till och med i samma rum.
Ja.
Men jag tror jag upptäckte första gången jag såg någonting som du hade gjort var nog i serietidningen Pyton.
Det kan mycket väl tänkas. För där frilansade jag, det var ju en norsk tidning egentligen, men den kom i Sverige också. Och jag tecknade i Python några år runt 1990, om jag ska gissa typ 89 och 90 och kanske fram till 94, men ganska regelbundet då.
När är du född? Bara så vi får lite perspektiv.
Jag är född 1960 och sen bara för att jag sitter i en podd så tänkte jag göra lite reklam för min egen podd, eller en som jag medverkar regelbundet i, att jag är med i en podd som heter Everdahl och Karlssons Film TV som vi lägger ut varannan torsdag.
Men du heter varken Everdahl eller Karlsson?
Nej, utan vi hade en förhoppning om, eftersom de är med i tv, att deras namn skulle locka sponsorer. Det visar sig inte ha fungerat, men vi har inte bytt namn på podden i alla fall.
Vad är de med för tv-program?
De är med i Go'kväll numera båda två. Aha. Och pratar om böcker och film. Och i en massa år så jobbade de på SVT:s morgon-tv och recenserade film. Det var så där typ 15-20 år någonting. Så att folk är liksom vana vid att de snackar om film.
Ja. Jo, men det var där lite jag hörde dig prata om Shazam.
Ja, det var väl ganska nyligen. Kan det varit någon ja, vi recenserade ju filmen när den gick upp för någon månad sedan.
Ja, det har ju släppts en ny högbudgetfilm, får man väl säga, som heter Shazam. En Hollywoodfilm då, med en superhjälte i huvudrollen. Och den här superhjälten har jag varit ett fan av sedan jag var ett litet barn.
Jag är ju inte då lika tidigt. Jag upptäckte den alldeles i början på 80-talet när serien började återtryckas. Jag tog till och med den boken där jag läste den första gången.
Det är, är det en bok från 80-talet?
Ja, den kom 81, den här boken. Och det var precis när jag hade kommit igång på allvar och teckna serier. Så att den blev, eller den här, ska jag säga, och flera andra serier i den här boken blev väldigt viktig för mig. Jag använde nästan som en handbok i hur man tecknar serier.
Comic Book Comics heter
ja,
det
och alltså Smithsonian Institution, det är lite grann ungefär som USA:s nationalmuseum.
Var fick du den här boken ifrån då?
Alltså jag köpte den antingen på postorder eller... Nej, vänta, det fanns inte seriebutiker i Sverige då. Så att jag rimligtvis på postorder på något sätt.
Kan men hur fick du... Bläddrade du i gamla postorderkataloger för nysläppta böcker? Eller vad?
Ja, alltså det fanns ju folk som sålde... Alltså innan det fanns seriebutiker så fanns det ju folk som sålde privat. Horst Schröder var ju en av dem. Det här kan mycket väl vara en sån bok.
Horst Schröder, den gamla legendariska serieförläggaren.
Ja, som det precis.
Finns. Han medverkar i ett avsnitt av Snätänkt som jag kan rekommendera.
Ja, det är väldigt,
väldigt spännande historia bakom hans liv.
Och Horst var en av mina allra första uppdragsgivare också. Att jag var med... Ja, precis i starten när han först gav ut seriealbum och sen serietidningar som Epix och Pox och Elixir som hade svenska serier. Och det var framför allt när jag ritade i Elixir, speciellt i en serie som hette Fascistligan där jag verkligen hade det, ja, de här tecknarna, alltså C.C. Beck och även en annan serie här. Som heter Little Lulu som också blev en jättestor influens.
Ja, den tecknarstilen tyckte jag också var jättekul.
Ja.
Jag vet inte vem som var tecknaren bakom.
Alltså det var flera stycken, men den som tecknade oftast hette Irving Tripp. Och det var han som hade den här supertajta stilen. Nästan lite Lisa och Sluggo-aktig. Som
ja,
ju är det högsta
på,
idealet man kan ha.
Ernie Bushmills Lisa och Sluggo. Det är även det jag har strävat efter i alla år.
Jo.
Men vi ska ta det här med Shazam från början lite mer. Men innan dess måste vi fukta oralerna. Och det har blivit dags för det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken. Jag har Malibu. Jag har Passoa. Sen finns det en israelisk druvsaft som heter Anna Vim. Som jag fick av en snubbe som jobbar på sjätte tunnan här i Stockholm.
Ja, i Gamla stan.
Ja. Lagunitas IPA 6,2. Oppigårds Everyday IPA. Tror den är runt 4,4% kanske. Fanta Zero. Nyss nämnda sicilianska citronsaft. Ekologisk havredryck av märket Garant. Egils maltextrakt. Red Bull i smakerna kiwi, tropisk, apelsin och kola. Häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan jag genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsare och nejsägare, vatten.
Okej, jag tar den här ölen som var lite mellanölsstyrka. Det kan väl kännas lagom.
Everyday IPA.
Ja, den låter bra.
Jag tror, om det finns två stycken så tar jag också en sån.
Ja.
Då är vi strax tillbaks med dryckerna. Kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! då är vi tillbaka med varsin Oppigårds Everyday IPA. Men nu till veckans huvudämne, Shazam. Ska vi ta det? Jag ska, från början kanske ska berätta lite vad det är för någonting. För att det kanske, ordet Shazam kanske har blivit mer känt i andra sammanhang.
Det kan jag tänka mig, för att min gissning är att de flesta känner igen ordet när de hör det, men kanske inte nödvändigtvis vet var det kommer ifrån.
Nej, alltså den här appen som känner igen musik, som heter Shazam,
ja,
den tror jag väldigt många känner till.
Ja.
När jag har nämnt det så är det många som, det finns en svensk rappare som heter Shazam som stavade med 2 A.
Mm.
Och nu har det ju kommit den här storfilmen som är biaktuell just nu.
Ja.
Och därifrån känner folk också igen det. Men jag tror att ordet skapades då i den, när superhjälten skapades.
Ja, det tror jag också. Jag har inte forskat jättegrundligt, men jag har ändå läst på så pass mycket inför det här att man skulle ha stött på om det var ett begrepp som existerade tidigare.
För det liksom ordet används ungefär som abrakadabra.
Ja.
Genom åren. Men då... Men då gissar vi på att allting började, både superhjälten och ordet 1939.
Ja, superhjälten började garanterat då, och en kvalificerad gissning är att även ordet uppfanns då.
Mm. Och det intressanta är ju att superhjälten från början hette Captain Marvel.
Ja, alltså ska man ta det...
Det är väldigt förvirrande.
Ja, och alltså, om jag ska förvirra det ännu mer så har jag för mig att han alldeles i början hette Captain Thunder, och att de hade lite svårt att komma på ett namn. Så att
det var någon
som kallade honom för Captain Thunder, och då satt de och textade, man handtextade ju serien då, så att de textade hela serien. Och sen var det någon som kom, men ska han inte heta Captain Marvelous? Ja, Captain Marvelous låter bra. Sen, men vi tar Captain Marvel, och då hade de det. Och så fick de liksom texta om hela första numret.
Och det här var långt innan... Marvel Comics.
Ja, det stämmer. Det förlaget fanns inte då. Och om det fanns så hette det Timely Comics. Men jag undrar om ens Timely fanns på den tiden.
Men jag undrar då, eftersom Captain Marvel på 50-talet var enormt stor. Alltså enormt populär i USA.
Ja, det var ju faktiskt den, i serietidningar, den populäraste superhjälten. Alltså den sålde, när den gick som allra bäst, ja, i, ska man säga, slutet på 40-talet och kanske runt 1950, då sålde den... Jag tror att det var 1,5 miljon varje nummer, och det var mer än någon annan superhjältetidning.
Mm. Jag funderar då på, eftersom jag vet inte om det var Stan Lee eller någon annan som döpte förlaget till Marvel Comics. Alltså döpte om Timely Comics till Marvel Comics, om det då var inspirerat av Captain Marvel.
Det är mer än vad jag vet, men alltså det är ett sånt vanligt ord. Så
Marvel.
Det passar liksom så bra till ett serieförlag.
Mm.
Så, men det, alltså, han måste naturligtvis ha känt till den med tanke på hur stor serien var.
Ja, men man kan ju inte nämna riktigt Captain Marvel och Shazam utan att nämna Stålmannen.
Nej.
Som kom egentligen, alltså... 1939 så kom då C.C. Beck. Vi ska inte göra samma misstag som när vi pratade om Acke, att ha missat vem som skapade figuren.
Nej, jag till och med skrev upp det på en lapp här som jag tog med. För C.C. Beck kommer man ju ihåg, det är ju tecknaren. Han är ju åtminstone bland folk som gillar serier, så är han ju ganska känd fortfarande.
Ja.
Men sen finns det ju en till person, och nu måste jag faktiskt titta på min lapp. Han heter
Bill
Parker.
Mm. Och mindre känd.
Ja, och alltså precis som Acke så var ju det här ett beställningsjobb. Det var ett förlag, det finns inte längre, som hette Fawcett.
Och det betyder facett.
Ja, jag tror det.
Mm. Och vad betyder facett egentligen?
Alltså det är väl... Alltså insekter har ju facettögon.
Ja,
det är sådana här som är mångfacetterade. Så det finns många... Och de... Ja, superhjältar... sålde ju jättebra då, så det var helt enkelt någon på förlaget som bestämde sig för att nu hakar vi på den här vågen, och så gav de då, C.C. Beck, han var anställd, han var ju skämttecknare i grund och botten, han jobbade med, de hade humortidningar, de hade inga serietidningar då, så de gav 2 personer där i uppdrag att nu ska ni skapa en superhjälte till oss.
Jag tror till och med när de senare liksom hamnade i rättegång med DC Comics bakom Stålmannen, tror jag till och med att det ryktas att de fick uppdraget skapa oss en ny Stålmannen.
Ja. Jag har läst någonting om den här rättegången, för den pågick ju väldigt, väldigt länge. Att alltså DC då, eller National, jag säger lite olika ibland. Jag tror man sa National på den tiden, men det är alltså DC Comics, det stora Stålmannen-förlaget. De gillade ju naturligtvis inte att det kom en annan superhjälte som sålde bättre än deras.
Det var ju så nära inpå också. Ja. Om då liksom 38 skapades Stålmannen, 39 skapades Captain Marvel.
Ja, men alltså det skapades ju hur många superhjältar som helst av folk som så att säga ville haka på den här Stålmannen-framgången. Och den enda de stämde var ju den som blev mer populär.
Jaha, var det så? Jag har för mig att jag läst att de... har du läst Superboys, den boken om...
Ja, det har jag. Men vänta, du har rätt om det. De har naturligtvis efter fler. Det här är den mest, det här är den mest kända rättegången.
Och jag tror det kan vara många också som kanske inte tog det till rätten. Att de bara ner sin... När de liksom ett litet förlag eller någon liten... Ja. Då blev hotade med stämning så... Ja. Backa dem direkt, medan kanske Facet hade lite mer muskler och tog det till rättegång i alla fall.
Jo, nej, men det har du helt rätt i. Det är jag som har glömt de här andra grejerna. Och tydligen så var det så att det som fick bägaren att rinna över, och det passar nu när vi pratar om den här Shazam-filmen, det var att Captain Marvel blev den första superhjälteserien som det gjordes spelfilm av. Det gjordes redan 1941.
Okej, blev det en långfilm då?
Nej, inte långfilm, utan det är en episodfilm. Det är 12 avsnitt som är ungefär 15 minuter långa var.
Jag tror jag har dem på... Jag har dels den tecknade Captain Marvel-filmen, en piratkopia. Mm. Men sen... är det den här?
Ja, jag tror det. Det är ett annat omslag än min DVD-utgåva.
Ja, men... för det här, jag köpte den här på WonderCon i San Francisco kanske 2006 eller någonting. Då var liksom...
Det här är en senare än...
Det är inte den första.
Nej, det här är inte från 41. Utan det här ser ut att vara... Kan det vara 60-tal eller?
Mm, det kan det vara. Och även den här tecknade filmen tror jag är från 70-talet kanske. Ja. Men det kom en, alltså, var den svartvit?
Ja, det var den. Och,
12 alltså, avsnitt bara.
12 avsnitt. Och just den här har, så vitt jag vet, aldrig visats på svensk tv. Däremot, alltså, när jag var barn på 70-talet så visades sånt här. De som jag gillade speciellt mycket var Blixt Gordon. De var från 30-talet. Där kördes väl på typ sommarlov, om jag ska gissa. Och det är väldigt alltså korta avsnitt, otroligt mycket handling, ofta rätt osannolik, och så är det alltid en cliffhanger i slutet. Mm. Man tror alltid att Blix Gordon har dött, och så visar det sig, alltså reser han sig och borstar av armbågen, och så hade han en hemlig strål eller något som man räddade honom.
Jag har läst om det eller hört om det, att de till och med antog att nu har det gått en vecka så folk har glömt vad som har hänt, att det kunde vara så att han trillade ner från klippan. Och sen så liksom veckan senare så hänger han fortfarande och lyckas häva sig upp.
Jo. Ja, så det här är ju före tvs tid, så att de visades, det var matinéer för barn. Och som du säger så släpptes det väl kanske ett avsnitt i veckan eller något sånt där.
Men du
såg
det på bio eller?
Nej, Blixt Gordon såg jag på tv, på svensk tv. Och Captain Marvel köpte jag faktiskt på DVD när jag fick höra talas om att den fanns.
Och när var det?
Det är inte alls länge sedan. Jag köpte den definitivt på 2000-talet i alla fall.
Aha, okay.
Den finns på Blu-ray numera också.
Var den bra?
Jag tycker den är rätt kul. Jag ska också säga att för den är ju public domain nu, så att om någon blir nyfiken, det finns en helt okej version som ligger på YouTube.
Men filmen är public domain, men inte figuren?
Nej, det tror jag, det kan den inte. Alltså, det här juridiska läget kring Captain Marvel och Shazam är så komplicerat att jag ska inte... Men de säger att filmen är public domain, och den har legat i ganska god kvalitet så länge på YouTube att om någon hade haft rättigheterna så hade de nog tagit bort den.
Men själva superhjälten Shazam, han ser ut ungefär som Stålmannen men har en röd dräkt och en gul blixt på magen.
Ja, och han... Det var en sak som tecknaren Cissi Beck var väldigt noga med, att han ville att figuren skulle vara något mindre heroisk än Stålmannen. Mm-hmm. Att han skulle kännas, inte riktigt som en vanlig människa, men som en väldigt, de kallar honom the world's mightiest mortal. Alltså han är trots allt en dödlig människa.
Okej, världens mäktigaste dödliga.
Ja,
men de menar då att Stålmannen inte var dödlig.
Nej, och Stålmannen är också utomjording. Mm. Och de... när han skulle designa utseendet så då ritade han helt enkelt av en skådis som var populär på den tiden som hette Fred McMurray. Mm. Och om det är någon som känner till honom nu så är det förmodligen från en film som heter Double Indemnity eller Kvinna utan samvete. Det är en sån där noir-film som man kan se på tv ibland. Mm.
Men han är ju ganska lik Stålmannen och Clark Kent.
Ja, det är alltså, med så det är verkligen ingen... Alltså, man kan ju lugnt säga att DC var ju inte helt fel ute när de hävdade att det här var ett plagiat av Stålmannen. För att han är en superhjälte, han har en hemlig identitet, han arbetar som journalist, fast då han är på en radiostation. Alltså den hemliga identiteten är radiojournalist istället för tidningsjournalist. Och han har det här, alltså det är väldigt, och han har en mantel, han har det här mörka håret, så det är klart att de hade läst. Jag menar, anledningen till att de gjorde serien var ju att Stålmannen sålde så bra.
Ja, men sen blev ju liksom en genre av superhjältar då. Idag hade det varit svårare att stämma.
Ja.
Men det var väl att det var så nytt då också att det kom någonting stämmer. Som var så pass likt.
Jo.
Men den stora skillnaden är väl också då att Captain Marvel från början alltså han var en pojke då,
ja.
Billy Batson, som är en ung tonårspojke som säger det magiska ordet Shazam,
ja.
Och förvandlas till liksom den fullvuxna muskulösa superhjälten, jo. Captain Marvel.
Ja, och det är ju en sak, för att filmen är faktiskt ganska trogen serien, men det är ju en sak som de har ändrat, för att i serien så är det ju det här två, de har så att säga varsin personlighet, att när Billy Batson är sig själv, då är han ju en 14-årig kille.
Ja.
Men Captain Marvel har ju så att säga sin egen personlighet som vuxen. Medan filmen, Shazam i filmen då, han har ju fortfarande 14-åringen i sig på något sätt.
Ja, just det. Hispitchen till den filmen har jag hört att det skulle vara Big som superhjälte.
Ja.
Alltså Tom Hanks-filmen, ja. Big, där det är en pojke då som blir i en vuxen mans kropp.
Ja. Och jag tycker att det funkar ganska bra i och med att det är ju en...
Det blir ett extra gag på något sätt, eller en extra grund till skämt.
Ja, det blir det. Det är, alltså, mitt favoritavsnitt i filmen är just det här när den här 14-åringen och hans lika gamla kompis, de har insett att han har fått de här krafterna, de har liksom provat dem för olika saker. Att det första de gör är att de går in och köper öl i en butik, för det kan man göra när man är vuxen.
Ja.
Och sen tycker de ölen smakar otroligt illa, de spottar ut den direkt. Och
det var därför de inte kunde ha varumärkesnamnet på ölen.
Nej.
Eftersom det var antireklam och fick skriva Bärs.
Ja, och det är en svensk regissör. Och det är väl det enda stället i filmen man märker.
Det är han som gjort Lights Out.
Ja, det är det.
Det är inte den andra David Sandberg som gjort King Fury. Eller Kung Fury.
Nej, det här är Lights Out-killen.
Ja, och det... Jag tyckte filmen var underhållande.
Ja, jag håller med.
Och... det verkar ha gått rätt bra för den.
Ja, det är ju roligt i så fall. För att det här är ju ett sätt att göra superhjälten på som jag tycker är kul. Just när det är lite så här cartoonig och man betonar det komiska. Att jag har rätt svårt för de här väldigt mörka superhjältefilmerna.
Jo, men jag funderar på det för att när då på 50-talet när Captain Marvel och tidningen Shazam då gick om. När då hette kanske tidningen Captain Marvel?
Ja, då hette den Captain Marvel. Alltså namnbytet kom ju efter det att
DC stämde.
Ja, precis. Och det blev ju till slut någon sorts förlikning där förlaget Fawcett. De lade faktiskt ner inte bara Captain Marvel utan de slutade publicera serier helt och hållet.
Och nej, men jag tänkte att då på 50-talet så var ju då Captain Marvel större än Stålmannen. Eller sålde mer i alla fall. Kan det vara så nu att det har hänt igen då? Att Captain Marvel är större... Eller nu Captain Marvel som nu heter Shazam i den liksom nya filmversionen. Är han större än Stålmannen nu, skulle du säga?
Alltså så kan det ju vara. Jag har inte riktigt
koll. Det är just tillfälligt. Alltså, jag tänker precis. Den förra Stålmannen-filmen som kom 2013, The Man of Steel. Alltså han har väl varit med i andra filmer, men när han hade huvudrollen i en film, liksom Stålmannen, den kanske liksom hade en högre budget och kanske gjorde större siffror. Men den var ändå ansedd lite som en flopp.
Ja, det var väl... Alltså nu är det ju... De filmerna som går riktigt bra, det är de här Marvel-filmerna. Deras Wonder Woman-film tror jag gick väldigt bra.
Deras vad?
Deras Wonder Woman-film.
Ja, alltså, gick den bra?
Ja, den här... Jag har inte sett den. Men som sagt, när det gäller Stålmannen så är... Alltså min känsla är i alla fall att folk gillar den här Shazam-filmen mer. Jag har inte hört många goda saker om senaste Stålmannen.
Nej. Men det var ju rätt så intressant när när Facet var tvungna att lägga ner då. För att DC stämde dem. Och som jag fattade så de gav upp liksom
Facet. Ja, till slut. Alltså det här pågick ju i många, många år. Att, alltså, DC stämde dem 1941 och Fawcett så att säga till slut la ner det här 1953.
Mm.
Och det var, om jag minns rätt, så var det också så att de
vilken
gjorde...
kort run de hade då ändå. Alltså från 1940 kom första numret och sen
ja.
Var det 53?
Ja, alltså, ja 13 år. Mm. Men alltså det här är ju ganska exakt det som man brukar kalla för Golden Age om serietidningar. Och det var ju också rent allmänt en...
För att många serievetare anser att det är den bästa perioden då.
Ja, dels det, men också för att serietidningar var som allra mest populära då. Det var ju framförallt under andra världskriget och åren direkt efter som serietidningar, alltså upplagemässigt, var som allra störst.
Mm.
Och då 1953... Som jag förstått det, så var det var så att säga lika mycket så att dels så tröttnade de på att hela tiden vara uppe i rätten, och det kostar väl pengar också. Men det var ju också så att även om jämfört med andra superhjältar så sålde ju Captain Marvel fortfarande bra. Men rent generellt så var ju superhjältar var lite grann på väg ut då i mitten på 50-talet. Så att det var ingen stor grej för dem längre då att lägga ner den här
utgivningen. Okej, siffrorna pekade ner och det var för jobbigt att vara i rätten.
Ja, precis.
Men ändå så tyckte jag det var kul med att C.C. Beck, när då han var ju tvungen att sluta teckna Captain Marvel då. Men att han slog sig ihop med en av författarna bakom Captain Marvel, Otto Binder.
Ja.
Känner du till honom?
Ja, alltså han
är ganska känd.
Ja, för att den här, nu får jag titta på lappen i den här, Bill Parker, alltså han skrev ju serien bara precis i början. Mm. Och han blev, återigen om jag minns rätt här, inkallad. Det här var ju då precis när USA gick in i andra världskriget.
Mm, han blev drafted.
Ja, och sen när han kom tillbaka då hamnade han på en annan avdelning på förlaget, och medan han var borta så kallade de in den här Otto Binder. Så han var sån här klassisk, han skrev till såna pulp magazines, han skrev mycket science fiction och sånt. Och han, det man förknippar med Captain Marvel, det är Otto Binders skapelse kan man säga.
Mm.
Så att även om det var inte han som liksom skapade serien, så är det man förknippar med serien är skapat av honom.
Skrev han också sen på 60- eller 70-talet när då DC gav ut... De tog över rättigheterna sen. Liksom, det var väl, det kanske ingick i förlikningen att de fick rättigheterna till seriefiguren.
Där är jag lite osäker, men just när det gäller Otto Binder så är det så att... De hade ju väldigt koll på DC, att det var han, alltså naturligtvis teckningarna också, men att det var väldigt mycket Otto Binders idéer och förmåga som manusförfattare. Så att så fort de hade lyckats få sig att lägga ner Captain Marvel, då köpte DC över Otto Binder och satte honom på att skriva Stålmannen.
Just det, han har väl kommit på Stålflickan och lite andra.
Ja, och Ensamhetens fort. Alltså många sådana saker som man tänker på. Jag tror att det var han som hittade på Stålhunden också. Det känns som en Otto Binder-idé.
Det krävs ju ett minimum av fantasi när man har hittat på. Liksom. För att även i Shazam, så både i filmen och serietidningen, så finns det ju... Det är rätt konstigt, för de börjar direkt bara att det kommer massa andra superhjältar med ungefär likadana dräkter, ungefär samma superkrafter. Det är Mary Marvel som är då hans... Han hamnar på ett fosterhem, så det är hans liksom...
Ja.
Icke-biologiska syskon då som blir också superhjältade, så Mary Marvel, Captain Marvel Jr. Och de lägger till lite extra. I serietidningen finns det då Farbro Marvel, som är en gammal gubbe utan superkrafter, som bara tror att han är superhjälte.
Ja, och är det inte han som ser ut lite grann som den gamla komikern W.C. Fields med den här runda näsan?
Jo, jag har rätt dålig koll på W.C. Fields, men jag vill... Jag har hört talas om att han ska vara liksom en föregrundsgestalt inom så här rå humor.
Ja, sannoliken.
Och jag har hört att det finns en dokumentär om honom som jag letat efter men inte hittat.
Ah, den dokumentären har jag inte sett. Däremot, även med Field så är det så att man kan hitta en hel del på YouTube om man bara vill få ett smakprov. Jag kan speciellt rekommendera en kortfilm, den är kanske, vad kan det vara, 15-20 minuter lång, som heter That Fatal Glass of Beer. Så, och gillar man inte den så är Fields inte, då är det, hade inte liksom just din kopp av te.
Men... Körde han stand-up?
Nej, han var, det kan man kanske, Alltså han var ju varietéartist från början. Han var i grund och botten jonglör.
Mm.
Och han drog ju skämt, så att säga, när han uppträdde. Så man kan väl kanske säga att... Men alltså, begreppet stand-up fanns väl inte på 20- och 30-talet riktigt? Du kan säkert stand-up med sin historia bättre än vad jag kan.
Ja, det kan man inte kalla det stand-up comedy idag i alla fall. Men det har funnits liksom i olika i musicalformer liksom, när de skämtade mellan numren och det, liksom på gamla judiska bröllop så fanns det liksom någon sorts stand-up-komiker som var konferensier där också liksom. Så det har ju en uråldrig historia.
Ja. Men alltså DeFils gjorde på scen att han jonglerade och drog skämt. Så man kan nog säga att han gjorde stand-up.
Mm. Men jag skulle komma in på det, för när de la ner serietidningen Captain Marvel, så C.C. Beck och Otto Binder, de försökte då göra succé med en ny superhjälte. Som jag också gillar väldigt mycket. De skulle göra en superhjälte som serietidningen heter Fat Man the Human Flying Saucer.
Det är ett fantastiskt namn. Och jag hörde det här första gången i din podd faktiskt. När du pratade med Johan Wanlo. Så att innan jag gick hit idag så kollade jag om det fanns någonting på nätet man kunde läsa. Och det finns faktiskt. Mm. Det finns... tre nummer, så att jag har åtminstone skummat dem. Den ser ju väldigt kul ut.
Ja, jag köpte de tre numren på liksom en amerikansk seriemässa. Det var nog Comic-Con till och med. Jag fick tag i något nummer. Jag har nog aldrig betalt så mycket för en serietidning, vilket var $50. Ja, det är väl 400 spänn kanske. Ja. Men,
det är en del. Var det per nummer eller för alla tre?
Ja, per nummer.
Ja, ja.
Eller,
ja.
Jag tror det var något nummer då som... spoiler alert, så floppade serietidningen något enormt. Ja, det kan man kan gissa om det bara kom ut i tre nummer.
Ja.
Och det var ju så att försäljningssiffrorna kom så himla sent då, så att de var ju tvungna att liksom börja göra nummer tre. Jag tror nummer tre var ju klart då när de katastrofala försäljningssiffrorna kom. Jag tror det har kallats en av de största flopparna i seriehistorien.
Det här var väl också ett ganska litet förlag, eller åtminstone ett förslag som är lite vid sidan av.
Lightning Comics tror jag det hette.
Ja.
För det var säkert då C.C. Beck och Otto Binder som startade för att kunna ge ut Fat Man the Human Flying Saucer. Men, och det var väl förmodligen då så att kanske de hade gjort klart ett nummer, fick försäljningssiffrorna, gav nog ut det sista numret då i en extremt liten upplaga. Mm. Bara så att vi kanske kan mjölka ut några kronor ur det, men... Och det är förmodligen därför att det är så liten upplaga, varför den kostade så pass mycket ändå.
Min gissning är att den är ganska sällsynt. När vi är inne på det här, alltså, det var också en grej som jag stötte på nu när jag förberedde mig för det här. Så när DC började stämma Fawcett, så de lyckades ju inte stoppa utgivningen av serietidningen, utan den fortsatte och gick hur bra som helst. Däremot så lyckades de... skrämma, de var mycket effektivare med folk som tillverkade leksaker och prylar och sånt där.
Mm.
Så att tydligen så är det enormt sällsynt och jättedyrt med så här leksaker och sånt med Captain Marvel från 40-talet. Att har man något sånt hemma, vilket man antagligen inte har, så har man en ganska bra slant.
Mm. Men det kom ut en bok designad av och författad också i viss mån av Chip Kidd.
Ja, han gillar ju gamla serier.
Ja, ja. Vi har nämnt honom för som en av de största stjärnorna inom bokformgivning i den här podden. Men jag var på någon slags, det var nog också på någon seriemässa då Chip Kidd skulle prata om den här boken om Captain Marvel. Och då berättade han om för de hittade till slut, det var typ en docka av en kanin Marvel som jag tror fick en egen serietidning också.
Ja, det stämmer. Han hette någonting The Marvel Bunny eller sånt där.
Det var så mycket spin-off-produkter.
Ja,
okay. Men att det fanns någon specifik, det fanns säkert mycket merch med den kanin Marvel, men det var en specifik docka som jag sa... Den hade de bara hört liksom, som vandringssägen att den fanns. Men liksom, de hade inte hittat den. Och till slut liksom lyckades de spara upp det enda kända exemplaret och fotografera den till den här boken.
Ja. För det ska tydligen finnas en hel del prylar, men som just försvann väldigt fort. För att DC var på dem som hökar. Så att så fort något var ute till försäljning någonstans, så såg de till att det blev indraget.
Ja, de hotade dem och så... med stämning förmodligen då.
Ja, rimligtvis.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Nej, men den här Fat Man the Human Flying Saucer, det var då de försökte göra en ny grej då, den enda superhjälten med tre identiteter.
Okej, jag såg bara den korpulenta mannen och flygande tefatet. Vilken är den tredje?
Det är då superhjälten Fat Man.
Ah.
Som ser ut som Captain Marvel, men han har en grön dräkt med gula skor och handskar, eller gula detaljer på liksom. Mm. Även i filmen då så finns det då en tjock pojke bland de här fosterhemsbarnen.
Ja, just det.
Som också blir superhjälte, och jag tror det är en hyllning till Fat Man the Human Flying Saucer, för de har gett honom de färgerna.
Ah.
Han har samma färg, grön och gul då, på sin dräkt.
Ja, ja.
Det är en väldigt bizarr serie, den här Fat Man the Human Flying Saucer, för när det handlade om en tjock man som bor hemma hos sina föräldrar, samlar på Casper-dockor, alltså handdockor, och han odlar exotiska växter.
Okej.
Okay. Det är hans liksom intressen. Ja. Och så är han miljonär.
Ja.
Och sen får han då, när han är ute och promenerar någon gång, så kommer det då en rymdvarelse i ett flygande tefat. Som håller på att störta. Och då gör den här den tjocka mannen, han använder sin kroppsvikt för att tynga ner några träd. Så att det här flygande tefatet ska landa mjukt bland trädkronan.
Ah.
Och då kommer den här rymdvarelsen ut och säger till Van Crawford, tror jag den heter, den tjocka mannen, säger så här: tack för att du räddade oss, eller räddade mig. Fast det här var egentligen bara ett test, att jag letar efter någon väldigt empatisk person.
Ja, det är lite som när Billy Batson blev testad av trollkaren Shazam. För att
just
se, han ska ju vara pure of heart för att få bli Captain Marvel.
Vilket de drar rätt stora växlar på i filmen också.
Ja.
Jo, men det är nog kanske, jag vet inte om det är Otto Binders historia eller om det är Bill Parkers liksom origin story.
Nej, så tidigt har inte jag koll heller. Ja.
Men då Van Crawford, den tjocka mannen, han säger så här: ja, jag vill hitta någon som har väldigt sunda värderingar, och du var ju hjälpsam, så därför ska du få superkrafter. Och så ger han honom en dryck som han själv får välja smaken på. Han väljer chokladsmak, dricker den, och då får han, dels så kan han bli då superhjälten som ser ut ungefär som Captain Marvel, med klassiska flyga krafter och sånt där.
Ja.
Och är superstark. Och så kan han förvandla sig till ett flygande tefat. Så han har tre identiteter.
Ah.
Vem hade kunnat tro att det skulle bli en flopp?
Ja, verkligen. Och kan det vara, är det från den här utomjordingen som du har hämtat det här inslaget väl i drycken?
Ja, det får välja smak. Jag borde ha en chokladdryck då, som en hyllning till det. Nej, men just den här trollkaren var ju den från början som heter Shazam.
Ja.
Och du har skrivit upp vad det står för. För det är väl, ja, det heter det akronym.
Ja, precis. Och det är då initialer från, jag är inte riktigt gud, det är en blandning av gudar och hjältar. Men det är Salomo då för visdom.
Men Salomo är varken en gud eller...
Alltså det är han är ju den vise kungen i Bibeln väl, kung Salomo. Det är väl han som man kommer till honom för att få goda råd om saker.
Ja.
Och sen är det då Herkules för styrka. Atlas, det är han som kan bära upp jorden, så det är väl styrka också antar jag. Det är, Zeus, det är den här grekiska överguden. Jag vet inte om det är för att ha dålig humör.
Men du har inte skrivit upp vad det är, för det är så här, men, alltså vad det är för någonting. Salomos vishet.
Ja, jag kan slå upp det om du vill.
Ja,
ska vi ta en kort paus? Så?
Ja, det kan vi göra. Så kan jag också leta fram en utsida som jag tycker, en utsida till ett Shazam-nummer som jag tycker talar lite emot vissa av de här superkrafterna. Okej, okay, då är vi tillbaks med... Du kan börja läsa upp vad det är på engelska.
Ja, då är det... Jag tar även namnen då på engelska. Mm. Solomon, Wisdom, Hercules, Strength, Atlas, Stamina, Zeus, Power, Achilles, Courage, Mercury, Speed. Och du har en svensk tidning där.
Mm, där står det Salomos vishet. Eller det står till och med Salomo vishet. Det kan vara som säga Jesu och
ja, det är Columbi. Ju, det är ju Bibeln, Columbi ägg, Salomo vishet. Ja.
Salomo vishet, Herkules styrka, Atlas uthållighet, Zeus kraft, Achilles mod och Merkurius snabbhet. Jag har även sett i någon översättning Zeus makt.
Mm.
Men... och det verkar, de har blandat lite olika gudar, bibliskt, grekisk mytologi.
Ja, någon romersk också. Ja, det är väl Bibeln, grekisk och romersk mytologi verkar det vara.
Mm. Men också det här att han skulle då ha Salomos vishet. Alltså jag har en utsida från Shazam nummer 6, 1974. Där det är då titeln Apan som blev Captain Marvel. Var på Captain Marvel. Där det är en apa med en Captain Marvel direkt. Och Captain Marvel pekar på apan, kliar sig i huvudet och säger: milde himmel, är jag, punkt, 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 eller du, punkt, punkt, punkt. Och apan säger: votje, votje.
Okay.
Om han nu har... Som Salomos vishet tycker jag att han borde fatta vem han själv är. Att inte han är apan bara för att han har en dräkt på sig som liknar han säger.
Fast det svåraste av allt är att känna sig själv.
Men just den här serietidningen då från 1974 utgiven av Williams förlag. Det var då jag är född 78. Men jag hittade dem på loppisar när jag gick liksom och letade efter andra serietidningar på loppisar liksom i Malmö och Lund och sådär. Och då hittade jag Shazam-tidningar och gillade tecknarstilen och köpte dem. Och blev väldigt ändå rätt förvirrad för det var ändå lite annorlunda från andra superhjältar. Om man läste liksom, det här var nog på 80-talet, om jag läste Spindelmannen då eller Stålmannen så var liksom... Det fanns någon konstig air kring liksom Shazam-tidningarna. Att man visste inte, är det här på skämt? Är det på allvar? Det är lite cartoonigare tecknat. Historierna är mycket mer utflippade. Men...
Jo, det där stämmer ju verkligen. Alltså man kan ju säga att nästan alla superhjältar som finns nu eller som fanns då när du letade efter dem, det är ju folk som är påverkade av Jack Kirby, alltså den stora Marvel-tecknaren.
Mm.
Och Cici Beck och Jack Kirby är nästan någon sorts motpoler. Att Jack Kirby, han liksom bara, han tar i liksom för kung och fosterland och han bryr sig inte så mycket om anatomi och sånt där, utan det är huvudsaken att det är liksom mycket action och saker som liksom flyger. Fast jag gillar Kirby också, det är liksom kul.
Mm.
Men Cici Beck, han är precis tvärtom, att han tar det ganska lugnt, han komponerar, han tecknar enkelt och tydligt. Och det här var ju en stil som var stor just på 40-talet och som lite grann försvann med... Ja, för det här försvann någon gång på 50-talet och sen när superhjältarna växtes till liv igen på 60-talet, då var det den här Jack Kirby-stilen som liksom dominerade allting. Så att började man läsa superhjältar på 70-talet och hittade en Shazam eller Captain Marvel, så kan jag verkligen tänka mig att det måste ha sett, det är något helt annorlunda än det man är van vid.
Mm. Men det var ju så då när DC, alltså de Cici Beck och Otto Binder floppade då med Fat Man, The Human Flying Saucer, och jag tror att Cici Beck blev reklamtecknare istället.
Alltså han gjorde lite allt möjligt. Han, ett tag så drev han en restaurang i Florida.
Det visste jag inte.
Och han,
vad serverade de där?
Jag minns, det som jag minns är att han, och jag tror att både han och hans fru, dels så serverade de mat och de underhöll också gästerna med att sjunga och spela gitarr.
Oj, intressant. Och han tecknade liksom inte under en pool.
Alltså jag är inte säker på om han någonsin släppte tecknandet helt.
Borde, kommer han från Florida?
Nej, han kommer från Mellanvästern någonstans.
Mm.
Och han utbildade sig i Chicago. Han jobbade först i Chicago och sen i New York där serieförlagen fanns.
Mm.
Men sen så var det också så att genom hela, han hade hela sitt liv alltid någon sorts liksom anknytning till restaurangbranschen. Att jag får med att det var så att han, om det var hans föräldrar eller hans släktingar som sa åt honom att, men det här med att han ville bli konstnär då, att ja, men det här kan man ju inte försörja sig på. Du måste liksom ha någonting att falla tillbaka på. Så att som ung så jobbade han som, ja, på restauranger som servitör så där, antar jag. Och sen en period då när, för att han, till skillnad då från Otto Binder som glatt hoppade över till DC, så det blev ju en riktig konflikt mellan CC Beck och DC Comics. För CC Beck hade ju säkert kunnat jobba där om han hade velat. Men där, det var verkligen så här bad blood mellan honom och DC. Och då, ja, drev han den här restaurangen och försörjde sig på det istället. Mm.
Men sen kom han tillbaka.
Ja, sen kom, till slut kom han tillbaka. Då måste ha, men han klagar ju väldigt mycket. Han tycker jag fick så dåliga manus då. Aha, ja, de då fattar på, ju ingenting.
Och, men jag för mig att Otto Binder då bland annat, kanske inte alla manus, men jag för mig att Otto Binder kanske skrev på den tiden då. Var det 60-talet de liksom gav ut, DC gav ut tidningen Shazam som sen gavs ut i Sverige,
ja,
på
det måste väl ha dragit, jag kan inte säga åren, jag kan ju den äldre historien bättre, men min gissning är att det är en 60-tals revival som hamnade i Sverige på 70-talet.
Jo, men jag tror det var så, för att det var, ja, men det kanske liksom var igång fortfarande i USA när den släpptes i Sverige, men då var det en revival och då gjorde de liksom en lite annorlunda backstory om att så här, var har han varit under alla dessa år, Captain Marvel, så gjorde de att han hade varit någon slags limbo ute i rymden och svävat runt liksom sen 50-talet och sen kommer tillbaks då på 60-talet. Så första avsnittet så är då Billy Batson kommer tillbaks också till jorden och känner inte igen sig i liksom den här hippiekulturen och discoeran och sånt där.
Ja. Var är Benny Goodman?
Så det blev liksom ännu en sån här fish out of water komedi-aktig grej. Att han inte bara är en pojke som kan bli en vuxen man, utan han är även från fel tidsålder. Ja. Liksom.
Okay.
Och det var ju här, det var ju de scenerna som, där jag lärde känna Captain Marvel och Shazam. Men och då jag läste om den tiden att CC Beck, han hade, då var det väl lite yngre folk som jobbade på DC.
Ja, det kan jag tänka mig.
Och när de skulle återuppliva den så liksom testade de kanske lite andra tecknare först, men så ville de, fan, det blev inte riktigt lika snyggt som de gamla Captain Marvel, så då ringde de upp CC Beck och fick med honom på båten. Och jag har ju sett de här liksom riktigt gamla, hur CC Beck tecknade på 40- och 50-talet.
Ja.
Jag tycker att han var bättre som på 60- och 70-talet. Då var han ju förmodligen i pensionsålder. Jag tror han var i 60-årsåldern då.
Ja, det var han. Han var runt 30 när han skapade Captain Marvel. Så att om man är 30 i 1940, då är man ju... ja, då är man 60 1970 så.
Och den men han har då han ännu liksom, man märker att han har mer erfarenhet, men det är ganska stelt på ett schysst sätt, tycker jag. För det är liksom, om Kirby då liksom siktar på dramatiska teckningar och expressionistiska, så är liksom det är ju som du sa, att de är två sidor av samma mynt, eller liksom våra sina motpoler, att det är så. Det är stelt och det är slikt på något så här.
Ja.
Och cartoonigt samtidigt, som gör det så jag tycker CC Beck är topp tre bästa tecknarna som någonsin levt.
Ja, jag är böjd att hålla med dig. Han är oerhört bra, för att alltså, det som är så tilltalande med hans stil, det är ju dels då det här att det är just så rent. Att han är ju oerhört bra på att komponera bilder. Så att kombinationen av det och att det också är så kul.
Ja.
Och det är någonting ganska unikt. Och det ser väldigt enkelt ut. Men vi har ju säkert båda två provat att teckna så här. Absolut. Och det är verkligen inte lätt.
Nej, det är jättesvårt. Speciellt, det går ju att rita av, men att försöka komponera egna figurer.
Ja, nej, det är verkligen inte lätt. Det gäller att... Alltså, han var ju också till... Alltså, väldigt många... tecknare i den här tidiga superhjältegenerationen var ju så att säga helt självlärda. Det var ju ofta liksom tonåringar som så var det ju med de som skapade Stålmannen. De, det gjorde de när de gick ungefär motsvarande på gymnasiet och sen fick de hålla på. Men C.C. Beck, han hade en ganska grundlig, han hade gått på Chicago Institute of Fine Arts, så han hade liksom en utbildning som konstnär och som illustratör i botten, och han hade tecknat, jobbat med skämteckningar i ganska många år innan han började teckna serier. Så att han kom till det från ett annat håll, och han hade också väldigt svårt för de här mer expressiva superhjältetecknen. Han tyckte att de, liksom kompositionen är ju helt värdelös, och det ska bara vara en massa flashiga perspektiv. Det här är ju
liksom... Jag gillar hans gubbiga hållning ja, ja. Också. Men jag läste att han skrev liksom han skrev artiklar också i Comics Journal.
Ja, det stämmer.
Och då skrev han om det så här att the golden age of comics, det är när man själv är 14.
Jo, så är det ofta.
Att det är så att det man själv, och så tycker jag det är ofta som en musik och sånt också, ja. Att den musik man tycker är bäst är den man upptäckte i en formativ ålder, eller en ålder där man liksom kände med mest entusiasm över någonting.
Jo, alltså det brukar väl påstås att den musik man gillade när man är 17 sitter kvar resten av livet.
Ja, det kan nog stämma. Ja. Men alla de här förkortningarna, C.C. Beck står då för Charles Clarence Beck. Och vi har just gått igenom vad Shazam står för.
Ja.
Men det är också namnet då från början på trollkaren som gav Shazam sina krafter. Vi var inne på rymdvarelsen som gav Fatman the Human Flying Saucer sina krafter. Men det är en motsvarande historia då att en trollkar letar efter en person med ett rent hjärta.
Ja.
Som han ska ge superkrafter för att då rädda världen. Och då ger han det till Billy Batson. Men den här superhjälten, jag har hört från David Liljemark och Erik Uppenberg från seriefandom att han vid en tidig den här trollkaren i en tidig översättning av Captain Marvel i Sverige hette Tsihihibuk.
Oj.
Tshihibuk.
Det var ett märkligt namn.
Ja, det är verkligen. Jag försökte. Det var lite svårgooglat också. Ja. Det fanns då på Captain Marvel Juniors Wikipedia-sida så stod det. Men jag vet inte var de har fått det ifrån. Om de tog några andra gudar eller hjältar. De kanske tog Thors styrka och, alltså så här, och byggde sin egen.
Jo.
Eller så är det bara rent liksom improvisation.
Det låter som improvisation.
Fast det låter nästan, då, om de har improviserat, tänker jag att det borde vara någonting enklare.
Ja.
Inte Tshihibuk.
Jo, det låter ju som en ljudeffekt för någon som fnissar eller någonting.
Ja, det är så det används då i seriefandom. Ja. Att folk, när liksom på gamla forum och gästböcker och sånt, så skrev folk och säger det som en skrattljudeffekt.
Ja. Bara när du kom in på Captain Marvel Junior, för att det fanns ju så att säga hela den här liksom familjen med Marvel-figurer. Och den så att säga allra största påverkan som någon av de här figurerna har haft på populärkulturen, det måste ju rimligtvis vara att Captain Marvel Junior, det var Elvis Presleys favoritseriefigur. Han skapade sin frisyr genom att, alltså han såg till att liksom hans hår såg ut som Captain Marvel Junior.
Ja.
Så att den här berömda Elvis-frisyren kommer därifrån.
Ja, men jag läste faktiskt en Elvis-biografi som heter Elvis Aaron Presley, Memphis Mafia berättar. Mm. Och det kommer jag också hajade till på när det stod att han hade fått mycket av sina stilidéer från Captain Marvel Jr. just.
Ja,
att det var också liksom inte Captain Marvel som var störst utan Captain Marvel Jr. Att den här manteln och den här liksom Elvis har ju någon så här superhjältedräkt.
Jo, under den här Las Vegas-perioden så gillade han ju ha liksom mantlar och sånt där.
Ja, och det hade han tydligen fått från Captain Marvel Jr. också, manteln. Och även han har ju någon sån här blixt som sin logotyp, det här TCB, Taking Care of Business.
Ja.
Och den blixten ser ut rätt mycket som den blixten som både Captain Marvel och Captain Marvel Jr. har på bröstet. Det är intressant.
Mm.
Och för nu liksom, nu är ju Captain Marvel lite, eller Shazam lite i ropet igen då på den här filmen. Men,
ja.
Men under mellan då 1985 kanske det var då jag köpte de här serietidningarna. Mm. Och fram tills nu så har det knappt någon som inte är specialintresserad vetat vem det var överhuvudtaget.
Nej, nej, utan det här är någonting för folk som gillar att läsa gamla serier helt enkelt. Det är nog inte en figur som har liksom funnits i det allmänna medvetandet på ganska länge.
Nej. Och i filmens, alltså har seriefiguren då som från början hette Captain Marvel eller Captain Lightning eller vad det var. Och han trollkaren som gav honom krafterna hette Shazam.
Mm.
Men sen har då seriefiguren, alltså superhjälten, kallats för Shazam,
ja,
periodvis också. När började det hända?
Alltså som sagt, den här nyare historien är inte alls lika hemma på som den gamla. Men det har med de här rättegångarna att göra. Och nu sitter jag lite grann och gissar här, men jag tror att det var när DC återtog utgivningen så var det någon annan som ägde uttrycket Captain Marvel. Det kan ju helt enkelt ha varit så att då fanns ju Marvel Comics och var ett stort förlag. Det kan ju ha varit så att de på något sätt varumärkesskyddat.
Jo, men de gjorde ju en superhjälte som hette Captain Marvel också. Alltså
ja, det där är väldigt förvirrat. Plus att det går ju också två filmer alltså,
parallellt.
Ja. Både Shazam då med den gamle Captain Marvel och också en Captain Marvel med den nya Captain Marvel.
Och som nu är den nya Captain Marvel en kvinna.
Ja.
Men jag minns när Captain Marvel från Marvel Comics kom så var det en man.
Ja, den har väl funnits i alla möjliga inkarnationer. Det har väl funnits ett antal olika Captain Marvel hos Marvel just.
Jaha, ja.
Att den här i filmen, det är ju hon som är lite grann som en sån här testpilot, typ någon sån här som blev, hon är typ en kvinnlig Chuck Yeager ungefär, en av de där tidiga testflygarna liksom i astronaut. Och så de har haft en del andra, men som sagt här, jag ska inte säga för här är jag så att säga ute på lite tunn is när jag talar om senare års utveckling.
Inte ens vi som liksom har ägnat våra liv åt det här ja, har koll på liksom namn.
Nej, det är en väldigt krånglig historia. Att, alltså, den som är specialintresserad kan ju gå till Wikipedia och man får ägna några timmar åt det. För att
ja, jo, på svenska Wikipedia finns det inte mycket om.
Nej.
Det. Och på amerikanska finns det lite mer, men det var svårt. Och sen så liksom har de gjort en grej i filmen av att inte namnge superhjälten.
Nej, precis. Att han säger, jag vet inte, vad ska jag heta är ju en stor fråga. Och det är naturligtvis...
Och de kallar honom lite olika grejer. Dock aldrig Captain Marvel.
Nej.
Och de kallar nog aldrig honom Shazam heller.
Nej,
filmen.
Det tror jag inte att de gör.
Men jag läste någonstans att han kallades Shazam i vissa sammanhang. Men i serietidningen då som jag köpte då på när jag var på 80-talet, som är från 70-talet, då hette tidningen Shazam, men figuren hette Captain Marvel i tidningen.
Han fick heta det i tidningen.
Hette det i tidningen. Ja. Men jag kommer ihåg när jag hörde den här samtalet med Chip Kidd när de gav ut Shazam-boken, då fick inte liksom boktiteln heta Captain Marvel.
Nej.
Då fick den heta Shazam. De fick ju skriva då Captain Marvel i den bara som ren för att inte historien skulle bli helt förvanskad.
Ja, ja.
men det har varit en känslig fråga, verkar det vara?
Jo, alltså det har ju just med tanke på att det var en sån utdragen rättsprocess. Det var också en grej som jag liksom stötte på inför det här, att figuren har ju då återupplivats ett antal gånger och vid något tillfälle då så undrar, men kan vi verkligen kan vi liksom, vi har ju trots allt förlorat rättigheterna en gång, alltså kan vi göra serien med den här figuren? Ja, det kan ni göra, men han får inte vara journalist för det var Stålmannen. Så det finns en massa olika resonemang.
Ja, just det. Och, ja. Billy Batson då, som hans hemliga identitet, hans som privatperson heter, han är ju inte journalist i den spelfilmen som kom nyss.
Nej, och det kan möjligen vara någon sorts eftersläpning från rättegången också.
Men han var det i, jag kollade lite på den här tecknade filmen som jag har på piratkopierad DVD. Där var han journalist.
Ja.
Eller television reporter har de då ändrat det till i den här.
Ja, ja. Som väl Clark Kent också var på 80-talet.
De
moderniserade lite grann så han flyttade från Daily Globe till någon tv-station.
Ja, men jag tycker det är lite mer logiskt att... att Billy Batson kan ha en hemlig identitet eftersom han ser ut som ett barn,
ja,
som privatperson och vuxen som superhjälte, ändå Stålmannen och Clark Kent, som där är skillnaden frisyren och glasögon, ja. Och kroppshållningen tror jag också de.
Ja, han är väl möjligen lite hukande som Clark Kent.
Men Prince Adam och He-Man som jag också växte upp med. Där är det ju ingen skillnad på ansiktet. Han tar inte ens på glasögon och sånt. Det är okay, exakt
det är
samma.
Slappt.
Och det är ändå ingen som känner igen. Som, ja. Man ser ändå musklerna på båda liksom. Ja. Är väldigt avtecknade. Men där tycker jag det är imponerande att ingen har avslöjat hans hemliga identitet. Nej. Det är bara att hans närmsta vänner känner till det.
Och, ja. Och nästan alla som har sett mycket gammal Hollywoodfilm vet ju att det räcker ju med, det här gäller kanske mest kvinnliga skådespelare, att det räcker ju med att ta av sig glasögon. Så, men du är ju jättevacker.
Just det.
Liksom, jag har ändrat ut, det är en helt annan person.
Ja, det är ju även så här 80-talskomedier och sånt där, när de gör så här makeovers.
Ja, på. Det räcker med, man har kommit långt bara att ta av sig glasögon.
Men en superskurken som jag, alltså Dr. Zivana.
Ja, det är den klassiska Captain Marvel-skurken. Ja.
Kom han innan eller efter Lex Luthor? Båda var ju flintskalliga vetenskapsmän.
Jag
som
tror att han kom efter, och det här också var en punkt de tryckte på under rättegången. Att titta, superhjälte, mantel, mörkt hår, journalist, flintskallig skurk. Det här liknar vår
tidning. Galen vetenskapsmann.
Ja.
Men sen ballar de ur lite på superskurkarna ännu mer i Shazam då. Det fanns ju en liten mask.
Ja, som väl är med alldeles i slutet på filmen också. Som heter, han heter Mr. Mind.
Mr. Mind, ja. Mm. Han var med mycket i de här serietidningarna jag läste från 70-talet.
Ja, och han var med redan tidigt. Att det finns... För att även om Captain Marvel...
De antydde ju lite att nästa film, om det blir en uppföljare till Shazam-filmen, så skulle den då Mr. Mind vara skurken.
Ja, det kan man väl
alltså,
tänka
det var
sig.
Lite så här nästan, alltså när filmen var helt slut,
ja.
Så dök han upp i fängelset hos Lex Luthor.
Och han är en liten mask som kan styra andra med hjälp av tankekraft.
Ja, och i serien så har han liksom en högtalare i en kedja runt halsen, eller ett snöre runt halsen, och det är där hans röst kommer ifrån.
Okay.
De har väl bara löst så här, hur kan man höra vad en liten mask säger, en larv eller vad det är.
I den gamla serietidningen så var han ju ledare för ett liksom helt syndikat av superskurkar som hette The Monster Society of Evil. Jag minns inte om Captain Nazi var med där eller om han så att säga fungerade i utkanten bara.
Men det här tror jag du har berättat om innan. Vem var Captain Nazi?
Alltså superhjältarna var ju som allra störst under andra världskriget, så att alla superhjältarna slogs ju mot nazister. Och det var då en av ganska många skurkar som Captain Marvel slogs mot, hette Captain Nazi. Och han figurerar i början, för det var alltså...
Det är väl Black Adam? Alltså i början av filmen, tänker du?
Nej, utan det här är i serietidningen. Och alltså det finns... ett ganska långt sammanhang som alltså pågick i lång, lång tid i serietidningen. Och det här tror jag var en innovation. Alltså nu är man ju liksom van vid att serier i superhjältetidningar är lite grann som såpoperor, att de bara fortsatte. Men jag tror att det här var första gången någon gjorde det. Det är då någon gång på 40-talet, så är det en lång, lång svit av historier där Captain Marvel just bekämpar The Monster Society of Evil. Mm. Och det här är en bok, jag hade tänkt ta med den idag, och jag hittade den inte helt enkelt hemma. Det kan ha försvunnit någon flytt eller så. Men det jag minns är att den börjar i alla fall med, den här Captain Nazi är med alldeles i början, men sen är det då Mr. Mind som liksom tar över och skapar det stora syndikatet av superskurkar, där det är liksom en lång intrig då, där Captain Marvel bekämpar dem. Mm. Det är ett otroligt kul äventyr. Det skulle verkligen inte vara ovälkommet om de baserar nästa film på det.
Nej, det hade varit intressant. Men det här liksom riktigt bizarra, för man kan ju säga en av bifigurerna i Shazam-tidningen var Taki Tani, den talande tigern.
Jo.
som ser väldigt mycket ut som Tony Tiger från Frostys flingorna.
Ja,
alltså så han, då kom det in en sån väldigt cartoonig karaktär.
Jo.
Och det är väl, och den här liksom utsidan där Captain Marvel-apan är med, det påminner ju också lite om så 60-talets Stålmannen och Stålpojken.
Det stämmer.
Att då ballade ur mycket mer. Alltså ja. Det var någon sån bizarrovärld som...
Ja, men alltså många av de här sakerna är påhittade just av Otto Binder. Jag tror att nu var det... Jag tror inte att Otto Binder faktiskt hittade på bizarrovärlden, men han skrev definitivt.
Ja, men även den vanliga världen i Stålmannen var ju en bizarrovärld. Det var ju liksom motsvarighet, den tidens motsvarighet till clickbait.
Mm.
Att det var utsidorna
ja.
Att de ofta kanske så här bestämde vad utsidorna på serietidningen skulle vara innan innehållet. Ja. Det är så här, Stålmannen, varför har du gröna ögon och är nere i en... skal med guldfiskar.
Ja.
Nu det har nog inte hänt, men det skulle kunna vara en utsida till 60-talet.
Absolut.
Och sen så liksom får de manusförfattaren hitta på en förklaring till det. Det är de mest bizarra. Och inte riktigt så var det i liksom i Otto Binder eller liksom de här gamla Shazam-tidningarna för 60-talet, men det var mycket såna här liksom nu är hela, nu sitter de och äter gelé på någon, något fik. Och sen så blir hela staden täckt i någon slags jordgubbsgelé.
Jo.
Och här kommer grönsakerna från Mars eller från någon planet och liksom som är så här olika levande grönsaker. Så det var väldigt utflippade stories.
Jo, de var väldigt förtjusta i sånt. Alltså, lite, återigen lite grann gissning, men jag tror absolut att det finns så att säga en påverkan från Captain Marvel till den här 60-tals Stålmannen. Och sen också när du nämner den här tigern, för att han det fanns också en ganska lång fas, när en superhjälte ska liksom alltid ha en sidekick, att Stålmannen har Jimmy Olsen. De hade ganska svårt att hitta en fungerande sidekick till
Captain Marvel. Captain Jr. var väl en sidekick?
Ja, lite grann, men han var ju också, han är ju mer Stålpojken egentligen. Så de provade lite olika, och en sak som jag kommer ihåg var att ett tag så provade de en...
Kom Stålpojken före Captain Marvel Jr.?
Det borde det tror jag, alltså min gissning är att allt det här, för att de hade ju trots allt lite grann på fötterna i den här rättegången. Men ett problem de stötte på med sina sidekicks var att de fick för sig då på förlaget att vi ska locka svarta läsare, så då tog de in en svart...
Shazam.
Ja, i gamla Captain Marvel då på 40-talet. Och den är ju då, med våra ögon, jag tror även med den tidens ögon, verkligen så här superrasistisk. Och det slutade med att det kom en demonstrationståg med svarta.
Det landade fel.
Ja, till förlaget som sa att nu, vi står här tills ni lägger av med det här.
Men de gjorde det för att locka svarta läsare.
Ja, så, men då sa att det här, någonting gick fel här. Och då hittade de på den här talande tigern. Han blev populär, så att där hittade de liksom en. Och han hängde med rätt länge sen.
Ja, men det måste jag kolla upp. Jag har inte sett den här svarta sidekicken. Men det var då en stereotyp afroamerikaner.
Som jag förstår, det är en grov stereotyp som liksom talade jättekonstigt. Och sådär.
En av mina favoritbikaraktärer i Captain Marvel och Shazam-tidningen var Sonny Sparkle, världens snällaste pojke.
Okej, honom kände jag till.
Nej, han kanske dök upp på den här dagen. Men det är en pojke som är så snäll att alla vill ge honom allt de äger när de träffar honom. Och han är tecknad väldigt, hade tecknat på sånt skojigt sätt att han ser väldigt snäll ut också. Men jag kommer ihåg att jag och min brorsa läste de tidningarna redan som barn, så tyckte vi att det var så här lite orealistiskt och hånade dem på samma sätt som man kunde håna liksom det här Batman med Adam West. Och,
ja, ja.
För det, men i vuxen ålder fattade jag att det var väldigt ironiskt, det här Batman i alla fall. Ja. Jag har fortfarande inte förstått om 70-60-tals Shazam var ironiskt eller om det var...
Nej.
Eller om de gjorde det på allvar. Liksom. Men det var liksom så här, det kom fram tanter och gubbar till Sunny Sparkle och sa, åh, vilken snäll pojke! Här, ta min kappa! Och så fick han olika grejer. Men att de såg att han var så snäll så de gav honom. Ja, vi borde börja avrunda här för att hålla oss inom arkivsamtalstidsramen.
Okay, ja.
Det är inget du har missat i din...
Nej, jag tycker nog vi har täckt de viktigaste grejerna. Och jag kan väl bara uppmana folk att låta det här, för det är absolut inte svårt att hitta serien Captain Marvel eller Shazam från olika perioder. De återtrycks lite då och då. Så ja, gå in på Amazon eller Bokus eller något sånt där och se till att det är CC Beck som har tecknat bara.
Ja, det är det viktigaste.
Ja.
Och jag, min favorit är då de, ja, faktiskt de svenska tidningarna från 74-75. Jag är ju så van vid det liksom, ja. Så jag vill att de ska säga snäll pojke. Nice kan ju vara mer mångtydigt att de kan säga att de verkar... det var allt från veckans arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter Johan Andreasson.
Fullbordat samtal.